Välkommen till Magpodden. Här kan du vara med och lyssna på ett samtal mellan mig och en annan kvinna om ett ämne som intresserar just dig just idag. För det finns ju flera olika kategorier på Magpodden som du enklast hittar på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Och där hittar du också porträtt på de som jag pratar med här. Och jag heter Bodil Bergman Hughes. Jag driver företaget Bergman Hughes Images här i Stockholm sedan 2009. Och jag är porträttfotograf med speciell inriktning på gravida och nyfödda. Och där har jag funnit en lycka och ett lugn som jag tycker syns i mina porträtt. I studion har jag också haft jättemånga fina och långa samtal med mina kunder som jag slutligen insåg var värda att delas med andra blivande och nuvarande mammor. Och så kom Magpodden till. I övrigt så gillar jag saltlakris, riktigt sköna soffor, riktigt roliga kvinnor, berg- och dalbanor, slapstick, riktigt sena kvällar, stora hjärtan, soulmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Ja, välkomna hit. Det här är en förlossningsfredag idag. Fredag, och jag ska då helt otippat prata om förlossningar. Och jag har med mig en kund till mig som ska berätta om sin förlossning. Jag tar ju egentligen vilken historia som helst, men här är det faktiskt lite drama inblandat. Och det ska bli spännande. Och nu fick jag sms mitt i inspelningen. Helände, men nu tar vi bort det där. Det blir bra. Jag orkar inte bryta. Hej Regin!
Hej Bodil!
Det är så här när det är live.
Ja, precis. Helt ja, oberättnat.
Vi pratade just om det, att det kan hända saker. Så var det min telefon som jag hade precis bredvid. Men i alla fall, vi är här på förlossningsfredag. Vi ska inte hålla på och larva oss med våra maskiner. Utan du ska berätta om din förlossning. Du har ju varit hos mig. Vi kan ju berätta bakgrunden här nu. Du har varit hos mig. Vi har gjort en magfotografering. Mm. Och vi har gjort en nyfödd fotografering. Och jag minns ju när ni kom efter nyfödd. Alltså när ni kom med era bebis.
Ja.
Och då var ni riktigt trötta alltså.
Ja, oh, gud ja.
Eller hur, vi skämtade om, jag vet inte ens om det var ett skämt, vi pratade om att här skulle man kunna ha sängar i hallen.
Gud, vi hade det så bekvämt. Du tog ju våra lilla bebis in i fotograferingen, så fick vi sitta i de här bekväma fåtöljerna och dricka lite kaffe.
Ja, just det.
Vår första lilla egen tid.
Och det var ju det, va?
Ja, underbart. Verkligen. Ja. Nej, vi hade ju inte någonsin, det var ju jättemånga som sa hela tiden att vila och ta det lugnt och sova ut. Men det kunde man ju inte när man var så nära slutet.
Nej.
Men när det väl kom en bebis och man insåg att det blir inte så mycket vila och ta det lugnt längre, då slog det in ordentligt.
Ja, precis. Det är ju omöjligt att föreställa sig hur det
ja,
ska bli.
Ja, helt. Du kan läsa så mycket böcker och analysera och diskutera. Och det finns ingenting som du kan förbereda dig på.
Nej.
Det är helt tvärt emot som du tror att det kommer bli.
Visst,
men det är
konstigt.
Helt fantastiskt underbart att du klarar av det. Helt.
Men hur du berätta lite grann, vad hade du för, nu ska vi faktiskt gå in på förlossningen sen, men först blir jag så nyfiken. När du säger så här, för det är precis som du säger, man kan inte föreställa sig det bara att hänga med. Men man har ju ändå bilder av hur man tror det ska bli.
Aa.
Och vad var den största bilden du hade innan du fick bebis som var liksom som att, nej, så där var det verkligen inte.
Det största jag föreställde mig var ju de här fantastiska mysstunderna på morgonen. När bebis vaknar och ska mamma och pappa ligga och mysa och gosa i sängen i en timme med sitt underbara lilla knyte. Mm. Och visst, det finns sådana dagar, men ofta så är det inte riktigt så i verkligheten. För att oftast vaknar bebis och skriker, och då är det matning, och sen strax därefter är det blöjbyten som sker, och sen är man så pass trött själv så att man liksom somrar till när hon somnar till. Så det blir aldrig det här fantastiska filmmyset som jag brukar kalla det för.
Nej, just det.
Det ser ju så underbart och mysigt ut i filmerna. Men det är mycket fixa och dona och måsten däremellan.
Ja.
Så, men det, så är det ju. Det är ju vardagen. Man kan inte riktigt planera in att nu ska bebis ligga här och vara jättegullig. Bara för att vi ska mysa.
Nej, precis.
Och göra något annat.
Nej, alltså det är ju så att oj, nu har jag så att säga att min röst är mycket högre än det. Det kan jag fixa sen när jag ordnar det här sen. Men i alla fall, du kanske kan gå lite närmare din padda, Regin.
Mm.
Så vi kommer upp i volym på dig lite grann, tror jag är bra. Jo, alltså, vet du vad, det är myset, det kommer när de är lite större.
Ja, jag har märkt det nu när hon börjar reagera och se oss och titta och så.
Mm.
då kommer det lite mer. Men man har ju alltid tänkt att man ska få den mest underbara, söta lilla bebisen som är helt fantastisk från start.
Mm.
Men sen också en annan sak som jag inte var beredd på, det är att de sover ju otroligt mycket när de är nyfödda. Och det var en sak som de sa på förlossningen som fastnade för mig. Det var att om din bebis sover för mycket så ska du inte tycka och tänka, åh vad skönt, vilken underbar liten flicka jag har fått. Utan det ska vara, då är det någonting fel. Då får den inte i sig tillräckligt med näring och därför så sover den så mycket.
Ja.
Så oron kom ju redan där.
Ja.
Och sen det andra, liksom, varför sköter hon inte magen som hon ska? Då läste man ju på att ibland tar det upp till en vecka och ibland sker det varje dag.
Ja.
Det var mycket sånt som man inte räknade med. Utan man tänkte ju bara att det skulle bli det här jättefantastiska, harmoniska.
Just det.
Men så var man jätteorolig för allting. Och allt var ju liksom, någonting var fel hela tiden. Man blev lite hypokondriker fast man inte är så.
Nej, men det förstår jag att det kan bli så. Att det kan bli väldigt liksom... Jag kommer inte ihåg den där. Det var för länge sedan för mig, märker jag. Att jag inte minns hur det var med det där. Men att det var liksom... Jag hade inte så mycket oro, tror jag. Att inte hade, men jag kan förstå att det blir så. Och jag kan ihåg att vi pratade... Det ska vi prata om en annan gång, det här med amningen. Att du hade fått liksom lite
ja, men precis.
Konfliktbesked om det. Och var förvirrad över det också. Vilket är hur lätt som helst blir förvirrad över. Så det är verkligen inte så konstigt. Och sådär.
Det var lite så här, man hade en helt annan bild i huvudet än vad verkligheten visade sig att vara.
Ja.
Och nu är ju min lilla snart 3 månader, så att nu får vi ju de här mysiga stunderna och så. Men man trodde ju att det skulle vara från dag 1, liksom. Men helt plötsligt så vart man den här jätteoroliga mamman som hela tiden tittar, andas hon, gör hon det, ligger hon bra, och nu måste jag vända på henne och liksom sådana saker. Så man tänkte själv att nej, jag ska inte vara sån där. Jag har sett de andra mammorna och jag ska inte bli sådär. Och så blir det ju så.
Ja.
Man hamnar i den rollen väldigt, väldigt fort.
Ja, men absolut. Man blir så här, alltså alldeles liksom lamslagen över hur vilket ansvar. Alltså man känner ju verkligen det.
Det är ju det. Jag tror att det var det största som slog mig. Vilket ansvar jag har för den här lilla människan.
Mm.
Det är liksom upp till mig och min man att forma henne till att bli den mest perfekta som hon kan bli.
No pressure där.
Nej, på precis.
Nej, men du, ja men så är det ju. Alltså man det här att man liksom att man har I'm it och den här lilla skrutten ska jag försöka hålla vid liv. Jag kommer ihåg att jag drömde mardrömmar, tror jag, innan jag fick barnen, innan jag födde henne, tror jag drömde mardrömmar om att jag liksom misskötte henne. Alltså inte slog henne, utan typ glömde mata på 3 dagar, tapparna i golv, och jag hade mardrömmar och sånt. Att jag liksom bara skulle totalt glömma bort att ta hand om mitt barn, liksom. Det var helt fruktansvärda drömmar, självklart.
Det kommer jag ihåg första nätterna, de 2 första nätterna. Då hade vi ju såna amningsschema som alla får. Du ska mata varannan timme, var tredje timme.
Så alla får för alla ett amningsschema, really?
Eller jag fick det i alla fall, för att min lilla var ju... Hon var lite för liten.
Ja, just det. Det ska vi prata om. Jag var
lite svårt om att det gick fort. Det som var ju att min lilla bebis sov hela nätterna.
Mm.
Så jag fick ju väcka henne varannan timme.
Oh my god.
Och ibland blev det lite så att man råkade sätta på snooze istället för att vakna när larmet gick efter 2 timmar. Man är ju bara människa. Ja. Och sen har jag plötsligt gått 2,5 timmar. Och jag känner mig som världens sämsta mamma.
Nej,
som
missade
barn för att hon har gått en hel halvtimme extra utan mat. Men hon mådde ju lika bra för det. Hon ville ju sova. Men det var liksom den pressen man fick på sig också, som man absolut inte hade räknat med.
Nej.
Det alltid ju går så lätt, liksom.
Ja. Men gud, det där måste vi komma ihåg att ta på amningssamtalet vi ska ha, du och jag. Faktiskt, för det där är jättespännande. Ja. Faktiskt. Jag kommer att prata lite om det när jag var här, att det var liksom amningsconfusion sådär. Eller tid, framförallt hela tiderna, när och var och hur och sådär. Men hörru du, ska vi ta och gå vidare här med våra lilla projekt förlossningsfredag, Regine?
Ja.
Så nu ska spänningen stiga, ska vi säga. Men, men i början på din förlossningshistoria var det verkligen speciellt spännande. Det hände liksom ingenting. Visst var det så?
Nej, ingenting.
Nej. Berätta vad som hände, eller inte hände, vad ska man säga.
I början så hade jag otrolig förlossningsrädsla.
Mm.
Jag var, som säkert många, många andra, väldigt rädd för smärtan. Hur jag skulle liksom hantera den, hur jag skulle kontrollera. Och, det var väldigt mycket andas så här och sitta så där. Och Ja, sådana saker som man fick lära sig innan. Men jag tänkte ju alltid att när det väl händer, då kommer jag bara glömma bort allt det där.
Ja.
Så jag hade väldigt mycket samtal med min barnmorska, som var helt fantastisk. Som lärde mig väldigt mycket om urkvinnan i dig. Mm. Alltså urkvinnan har ju alla tider haft förlossningar. Och det har gått bra i många, många, många fall. Så varför skulle jag inte göra det för dig? Du är lika stark som vem som helst. Och det var liksom man bara mantra in det här i huvudet konstant. Att jag klarar det här. Det kommer gå så, så bra.
Ja.
Och den lilla presenten jag får efter allt det här är ju det mest fantastiska. Så att man glömmer bort. För det var så många man frågade, hur var förlossningen? Hur kändes det? Och alla säger samma sak. Ja, men det gick. Det var jobbigt, men det gick. Och man glömmer bort. När man ser sin lilla bebis så glömmer man bort. Och det var lite det jag försökte mentalt förbereda mig på.
Mm.
Så då har jag gått i flera månader med samtal och diskussioner och läst på och gått på profylaxkurser och pratat med min man om exakt hur jag vill ha det. Jag tror jag hade ett förlossningsbrev som var 3 sidor långt.
Ja, just.
Till exempel. Och vi var så beredda. Alltså det fanns ingenting som skulle stoppa mig. Jag skulle fasiken klara det här.
Mm, det
hade jag liksom gått från att jag nästan vill tjatade om kejsarsnitt. För att det var så bekvämt enkelt till att nej, nu ska jag klara det här.
Mm.
Utan problem. Men sen gick ju dagarna och jag hamnade i vecka 40. Mm. Och då hade jag ett samtal med min barnmorska som sa att ah, men i Stockholm går man då 2 veckor över tiden. Sen måste man bli igångsatt. Så du har ungefär 14 dagar på dig, eller din kropp har 14 dagar på sig att komma igång.
Mm.
Annars vi behöver göra igångsättning. Och jag hamnar i total chock.
Nej.
För jag är inte beredd på det här.
Vi har
ju planerat om. Liksom. Nu har vi planerat att vi ska gå hemma i ett par timmar och ha de här småverkarna. Och jag ska ligga i badkaret och vi ska prata om det. Och det liksom, nu är det dags, nu händer det. Klara av att hantera smärtan. Och, ja, lite så här mindfulness-känsla.
Det här är så roligt att du berättar det här för mig. För att jag känner mig så totalt speglad. För jag var precis likadan. Jag hade en bild av hur det skulle vara. Och jag hade väldigt svårt att ställa om mig på att det blir något annat. Så jag känner igen mig jättemycket i det här. Ja,
och det, precis så kändes det. Jag hade den här fantastiska bilden i huvudet. Att så här ska det gå till. Men det här liksom var ju igångsättning för någonting. Det får inte ske. Och nu är det på en annan nivå. Men då bestämde vi att okej, men vi väntar tills det har gått åt ytterligare 10 dagar. Så att jag blir vecka 40, vad blir 41 plus 3, 4 någonting.
Mm,
okay. Och då skulle jag ringa in till förlossningen och be om en igångsättningstid. Men strax innan jag går därifrån så upptäcker barnmorskan att oj, nu ser jag någonting alarmerande här. Din mage har ju inte växt någonting på över en månad.
Jesus.
Och jag blir ju då är jag redan i chock.
Ja.
Så jag är redan liksom jätteförbannad kan man säga på att jag ska bli igångsatt. Det här kommer inte gå. Jag har inte känt en enda värk liksom. Mm. Så min barnmorska säger då att du får gå på den här tillväxtultraljud. Och då blir jag ju arg på henne. För jag tänker, varför har inte hon haft koll på det här innan?
Mm.
Om det nu har gått en hel månad. Jag har ju varit där 3 gånger emellan. Jag ska kanske tillägga också att jag har haft en jättetuff graviditet. Jag kräktes väldigt mycket och mådde väldigt, väldigt illa under hela graviditeten. Så jag själv gick ju också ner i vikt istället för att gå upp i vikt.
Jaha, när du var gravid alltså?
När jag var gravid, precis.
Ja, det är galet.
Ja, och jag blev ju illagd många gånger för att jag hade för lite vätska i kroppen. Och jag fick massa mediciner och
Ja,
levde ju på de här allergigantabletter man får mot illamående. Wow. Och ibland var det så pass illa att jag behövde ju bara hosta. Så kräktes jag.
Nej men fy.
Ja. Jättejobbig graviditet.
Och Redlin, så snygg som du var när du var hos mig.
Jaså.
Så assnygg som du var. Och tänka, och där stod hon och var sjuk som var den. Du var så fin. Och då ska få se bilderna sen på magpodden här. Så då får ni komma ihåg den här kräkandes kvinnan som hade sjuk. Så snygg.
Var inte så klämbrös som det såg ut på bilderna.
Nej, verkligen inte. Tydligen inte.
Nej. Men i alla fall så fick jag då bli skickad till tillväxtultraljud. Men det som jag blev mer stressad över att allting gick så himla fort. För att hon säger till mig då att ja, jag bokar en tid så får du gå dit imorgon. Då blev det en fredag. Men de ringer ju samma dag och säger du får komma om en timme.
Och jag, ha, oj, liksom. Så jag ringer min man och vi åker in på en gång. Och så går vi på ultraljud och så visar det sig att min lilla bebis har ju då, alla barn har ju den här kurvan som de ska följa. Mm. Men hon har ju då under sista månaden avvikit kurvan med 22%.
Oh my gosh!
Ja, och det var, alltså, de tyckte att 22% är på gränsen till dåligt. Men det är ju fortfarande helt okej. Okay. Så det var ju aldrig någon situation där det var katastrofdåligt.
Det lät så himla mycket tyckte jag, men det kanske inte var det.
Jag tyckte också det, att gud, men hur stor blir hon? Sa, frågade jag då. Och då mätte de och sa att ja, men hon kommer väl väga kanske mellan 2,2 sa de. Mm. Ungefär. Mellan 2 kilo till 2,2.
Oh, wow.
Och då hamnade vi på liksom prematurnivå. Och undrade, ska hon hamna i kuvös när hon föds? Ska vi... Ja, det blev väldigt, väldigt mycket frågor som vi inte alls var beredda på.
Mm.
Vi hade ju liksom skapat hela den här förlossningsbilden på hur det skulle gå till.
Ja, veckotidningsvarianten.
Ja, men precis.
Ja.
Mm. men sen så i alla fall fick jag träffa en läkare efter det som skulle bedöma. Den här läkaren var ju... Alltså, en väldigt trevlig kvinna, men hon var ju väldigt liksom snabb och hård och på. Och jag är en person som gärna vill veta vad händer, vad händer, vad händer. Förklara för mig i detalj, mm. för då mår jag bra.
Mm.
Så det första hon säger är, ja, lägg dig här på sängen så ska jag göra en hinsvepning. Och jag tänker, vad fasiken är en hinsvepning? Jag har aldrig hört talas om det.
Nej.
Och helt plötsligt har jag sån jäkla smärta i magen. Okay. Och hinsvepning är helt enkelt att läkaren ja, sätter in fingrar mellan benen på en och sveper runt i livmodern för att det ska liksom mjukas upp och komma igång av sig själv.
Ah.
Och så säger hon att nu får du gå hem med det här och sen bokar vi en igångsättning på söndag. Och vilket är då, vi var ju där fredagen så det var ju lördag skulle vi vara hemma och på söndag skulle vi då åka in på morgonen om inte min förlossning kom igång av sig själv på lördagen. Och jag tänker, va, vänta nu. Här kommer min barnmorska säga att vi ska göra det om 10 dagar. Du säger till mig att jag ska göra det övermorgon.
Men vilken känsla.
Det är en hinsvetning som jag inte ens vet om vad det är. Och så, ja, det kan komma lite blod.
Oh.
Gud, det kändes som att jag hade mens. Det kom så mycket. Och jag var så rädd. Jag förstod ingenting, liksom. Helt panikslagen. Min man tyckte däremot att gud vad bekvämt att vi har fått en tid. Då kan vi planera och göra det liksom ordentligt. Men min idealbild bara försvann mer och mer. Så jag blev ju bara mer och mer ledsen och rädd. Och kände liksom att jag har inte kontroll längre. Jag tror att det var det som var den största rädslan.
Ja.
Och jag gör som många andra gravida och mammor. Jag googlar.
Ja, precis.
Den stora, stora, stora nejet som man inte, absolut inte får göra är vad jag gör. Och då läser alla de här skräckhistorierna om hur illa det kan gå och hur det blir. Och hur en igångsättning kan få kroppen att komma igång rakt av direkt. Istället för att det sakta men säkert kommer verkar. Och jag blir bara mer och mer och mer rädd. För då har jag min förlossningsrädsla i bagaget med mig.
Ja, visst.
Så det jag gör är, jag kommer så väl ihåg den här, hela den här lördagen går ju vi och planerar och vi går och köper lite prematurkläder i storlek 44 och planerar och tänker. Och det, jag går i trappor, jag är ute och promenerar hela dagen, jag dricker hallonbladste och jag gör allt det här som man ska göra för att få igång förlossningen. För jag tänker att det måste komma igång av sig själv, nu har jag bara en dag på mig.
Ja, du ville vinna, du ville komma först där och få ordning på dig själv. Ta tillbaka kontrollen, Regine.
Exakt, jag ville fasken ha tillbaka den jäkla kontrollen.
Ja.
Kan inte min kropp bara ge med sig? Kom igen nu.
Ja.
Nu vill jag klara det här. Nu är jag beredd liksom.
Mm.
Men nej, ingenting händer.
Mm.
så hela natten går och sen blir det då söndag morgon. Så kommer vi in och så blir det en igångsättning.
Mm.
Vi kommer in på SÖS och vi kommer in i ett pyttelitet förlossningsrum. Min kära man får en liten fåtölj att sitta på och jag har den här sängen då.
Så har du en liten fåtölj? Din man är ju ganska lång.
Precis. Väldigt obekväm fåtölj. Den spenderade
väldigt mycket. Det kan jag föreställa mig, ja.
Ja. Då har vi också haft det här att vi planerade ju att föda barn på Södra BB.
Mm.
Och Södra BB har ju det här dubbelsängen, stort rum, ett badkar. Jättefin liksom, plats. Mm. Det var ju det som var min idealbild. Att vi skulle då ligga i sängen tillsammans, hålla varandra i handen, andas igenom verkarna.
Stackars dig, alla dina bilder som du fick liksom ge efter en efter en, bara kasta bort. Gud vad tungt. Ja.
Helt galet. Ja. Kommer de in och så säger de, ja nu ska du få de här medicinerna. Och det var Cytotec som jag fick. Aha. Och jag skulle få en dos varannan timme. Och sammanlagt skulle då bli 8 doser. Men oftast, i normala fall, så kommer man alltså förlossningen igång efter 1-2 doser.
Jaha.
På mig gjorde du inte det.
Nej.
Jag fick en dos, 2, 3, ingenting hände. Ingen sammandragning, ingenting överhuvudtaget. Jag kände ingenting. Och jag bara kände att jag blev mer och mer och mer frustrerad. Och bara spenderade timme ut, timme in på den där sängen i det lilla rummet. Och bara såg hur hela min idealbild bara försvann.
Ja.
Ingenting fanns kvar.
Det är tufft alltså. Det är inte roligt.
Det kändes så brutalt. Det kändes som att jag blev berövad på min förlossning.
Ja.
Och vad är det som händer? Liksom? Vad fasiken? Få igång det här. Så jag frågade till och med om högre dos. Men det kunde de ju inte ge mig såklart.
Mm.
Och sen så fick man ju höra så mycket om den här Cytotec också. Att det är ju till för abortpiller och sådana saker. Men att de... Ja, skräckhistoria som man googlar fram helt enkelt.
Jag tänkte precis fråga om du har hört talas om det, men det hade du förstås googlat fram. Ja,
jag har googlat.
Så du googlade där på sängen på förlossningen också, eller?
Ja,
ja men snälla Regin, gud vad det gjorde det svårt för dig själv. Ja.
Jag förstår
behovet, jag fattar, jag förstår precis. Ja.
Men jag tror att alla kvinnor blir så, man måste ha kontroll. Ska du ha en smärta så ska du ha kontroll över det.
Ja.
Så är det ju, tror jag i alla fall.
Ja, eller det är du? Många som vill ha det, jag förstår precis.
Ja, precis. Men i alla fall, dagen går.
Mm.
Men in på måndagen, ingenting händer. Till slut så bestämmer de sig för att byta medicin så att jag får en, nu vet inte jag vad det heter, det är en gelé som man får vaginalt.
Ja,
jag sitter i 6 timmar kanske, 8 timmar, jag kommer inte ihåg exakt hur många timmar. Men tydligen ska den här gelén vara väldigt effektiv.
Mm.
Så jag ligger ju då dag 2 och väntar. Och väntar och väntar. Och ingenting händer.
Mm.
Och nu vill inte jag avskräcka andra kvinnor som ska föda barn på SÖS. Men väggarna är väldigt tunna. Så man hör ju grannen som föder barn. Och man hör hur folk skriker. Och hur man liksom pustar och så. Det är väldigt läskig känsla när man vet att man själv snart kommer få vara med om det. För att de här medicinerna ska ju hjälpa.
Är man inne i sitt eget födande så är det ju en sak. Då tror jag inte att man hör det där. Men ligger man bara där och väntar så är det ju en helt annan sak.
Ja, och sen var det ju också att det var ju inte riktigt någon sjukhusmiljö. Alltså de här avdelningarna är egentligen till för att du ska åka in på när du har en förlossning på gång.
Ja, okej.
Och jag låg ju där i 2 dagar utan att någonting hände. Så när vi frågade om mat, för jag fick ju inte lämna rummet eftersom jag fick mediciner hela tiden. Och jag skulle ju kontrolleras hela tiden med sådana här CTG-maskiner. Och hjärtljudet skulle kontrolleras och bebisen skulle kollas. Och det kom ju in läkare hela tiden och kände på tappen om den hade mjukats upp och sådär. Så jag var ju under konstant kontroll. Och det var ju väldigt, väldigt tryggt.
Mm.
Så. Men när jag var liksom, jag kände mig lite hungrig, då var de lite så här, aha, ja vi har frysta matlådor om du vill ha, kan vi hämta till dig?
Ja, de hade inte liksom planering för att folk låg så länge.
Nej, precis. Deras,
precis.
Då sa de ju det, det händer nästan aldrig att de här medicinerna inte funkar överhuvudtaget.
Har de förklarat efteråt vad det var som gjorde att det inte funkar? Vet de det eller bryr sig om det? Eller är det någon som kan veta det?
För en läkare efteråt som sa det att din kropp var inte i närheten av redo.
Nej.
En förlossning. Och då går det liksom inte att sätta igång.
Och
det händer ju tydligen bara 10% av alla igångsättningar. Att det skulle kunna gå så pass att ingenting hjälper.
Ja, just det.
Men ja, sen blev det ju dag 3 då på tisdagen. Då kom det en läkare in. Och så säger hon, vi går över till plan B. Och jag tänker... plan A var ju då att jag skulle få den här gelén igen.
Just det.
Genom att vänta ytterligare 6 eller 8 timmar.
Oh, gud, vilken mardröm alltså, fy fan.
Då har jag ändå gått 2 dygn av den här mardrömmen av att bara känna, eller man känner i kroppen, man känner efter och ingenting känns. Vad är det för fel, vad är det som händer?
Ja.
Och sen har man ju den här konstanta oron att man utsätts ju för väldigt mycket medicineringar. Hur påverkar det mitt barn i magen? Och man tänker att jag känner inte sparkar, fast hon sparkar och sådär.
Ja,
liksom.
Ja, visst,
det är
klart.
Mycket, mycket känslor. Men man blir väldigt, väldigt emotionell.
Ja, det är klart.
Sen har man ju det här hormonerna också i kroppen som påverkar.
Jag känner vad jag ska berätta för dig sen. Jag grät ju flera timmar när jag kom in på, när jag skulle sätta sig igång. Så det där känslorna är väl, det är tufft alltså. Det är tufft.
Ja.
När det inte blir som man har tänkt sig och man väntar på saker och ting. Ja,
ja men precis. Och jag känner också, jag var jätteupprörd.
Mm, verkligen.
Och jag tror inte att det hade att göra med, ja men jag blev ju jättearg när de sa, men vi har frysta lådor till exempel.
Ja.
Och vad är det här för jävla service, tänkte jag.
Ja,
men på sjukhus. Ja, men,
vad är det för B-hotell det här?
Men precis. Fan, jag är bekvämt för mig. Här ligger jag och mår dåligt.
Eller hur?
Ja, nej, men man blir väldigt bortskämd i det. Självklart är det ett sjukhus. Det ska inte bli någon service på mat.
Men det ska tas om hand. Du ska höra. Alltså, det ska tas om hand. Kvinnor som föder barn ska tas om hand mycket bättre. Man tar bättre hand om kor än man gör. Alltså, inte, det är klart att nu låter det illa det här. Det här tar jag direkt ur Anna Frisks mun. För att, till exempel när kor föder kalvar. Det är bara ett exempel. Då byter man aldrig bonde. För det blir inte bra. Och var en kon bestämmer sig för att gå och föra sin kalv, där får den stanna. Så tänk dig att mitt gången i laggården var skitbra.
Ja.
Då låter en kon vara där och föda sin kalv. Så det finns mycket mer händelser. Alltså det låter ju absurt att det är så att man tänker mer på kons behov än på våra mammor. Men, och det är tufft också, för det är klart att de tar hand om mammorna jättebra. Men det här är två exempel som man inte gör för mammor, om man säger.
Mm.
Så det är klart att man behöver, jag tycker man ska kunna. Det är inget fel att säga att man vill ta som hand när man ska föda barn. Det behöver inte känna.
Nej, men det var väl lite, det är lite som du säger också, att de har en bonde. Jag hade 7 olika barnmorskor som kom och gick.
Ja, precis så är det. Mm.
Så man hann ju aldrig få någon kontakt med någon av dem.
Nej.
Och sen den sista barnmorskan som skulle hjälpa till med kejsarsnitt, träffade jag en timme max.
Ja.
Innan allt var klart. Så det var ju väldigt. Ja, väldigt konstig känsla, för man hade ju inte förberett sig.
Men vad var plan B här nu då? Vad hade de tänkt sig?
Ja, det var ju så roligt. Plan A var ju då gelén, och plan B var då säger hon, vi går över till plan B tycker jag.
Mm.
Och i min värld så är plan B att vi lägger ner verksamheten, jag får gå hem, jag får liksom förnya min energi och ta det lugnt och varva ner. Och jag ville bara ta ett bad. Man känner sig så fräsch på sjukhus. Äta lite choklad, ta hand om mig själv. Komma med ny styrka. Och så provar vi en igångsättning igen.
Mm.
Och läkaren bara skrattar åt mig. Och nej, nej, nej. Du kommer inte härifrån utan en bebis.
Mm.
Plan B är ett kejsarsnitt.
Mm.
Och det blir ett akut kejsarsnitt.
Mm.
Och jag tänker, va? Varför? Alltså för mig akut låter så fruktansvärt hemskt.
Mm.
Då har ju någonting fel gått.
Mm. Det brukar ju vara så också. Att det är något.
Ja, precis. Men då säger hon, du har fått så mycket medicineringar i din kropp. Så vi kommer inte kunna släppa dig. Vi måste ha stenhårt kontroll på ditt barn. Hon är för liten och hon måste komma ut. Hon mår inte bra i din mage.
Mm.
Då blir jag arg och tänker, varför har ni då låtit mig gå här i nästan 3 dagar?
Mm.
På det här sättet. Om det nu är så pass. Så ja, till slut blev det att okej, vi kör plan B, jag orkar inte längre.
Nej.
Jag har fått, ja, nu är det nog.
Ja.
Och det tog en kvart. Så var narkosläkaren inne, förklarade hela proceduren.
Mm.
Och då kommer jag tillbaka till det här att jag har en helt annan tanke. Jag har inte ens läst på om kejsarsnitt. Jag vet att kejsarsnitt är en bukoperation.
Ja, visst är det.
Väldigt omfattande.
Mm.
Det är det jag vet.
Och du har inte hunnit googla på den, Regine. Det var ju lite jobbigt.
Jag hann inte.
Nej.
Nej, men så från att läkaren liksom, okej, jag skickar hit narkosläkaren. Det blir ett akut kejsarsnitt. Så kommer narkosläkaren in och förklarar hela processen. En timme senare så är min bebis ute.
Ja.
Så fort gick det.
Gjorde ni ryggbedövning eller gjorde du sövning?
Ryggbedövning fick jag.
Mm.
Sövning ville de inte göra för att de var lite oroliga att bebisen skulle sluta andas i sövningen.
Mm.
Eftersom hon var väldigt liten, de visste liksom inte hur pass mycket hennes lungor hade hunnit utvecklas.
Mm.
Det de sa att när hon kommer ut och gör sitt första skrik så är det lungor eller något blåsljud någonstans som täpper igen för att hon ska kunna andas och få syre istället för att leva i vätskan.
Just det.
Det var man orolig för att barnet skulle bli väldigt stressat av.
Ja.
Så det sa de att det gör vi inte, utan vi börjar med ryggbedömningen, och blir det någonting så kommer vi söva ner dig på en gång.
Mm.
Men det var otroligt läskigt, måste jag säga.
Ja.
Jag har aldrig för det första varit i en operationssal.
Mm.
Och sen för det andra också, det gick så otroligt fort. Det gick så, så, så fort.
Ja,
helt plötsligt kommer de in med operationskläder till mig och min man. Och han ser ut som en kirurg framför ögonen på mig. Och jag bara tänker, jag hinner inte ens reflektera över att snart får jag träffa mitt barn.
Nej, det förstår jag.
Så det var jättekonstigt. Och helt plötsligt ligger jag på operationsbordet med 4 olika infarter i armarna. Där ena sprutar in morfin, andra sprutar in och annat. Och sen fick jag ju massa medicin för att jag hade så mycket sura uppstötningar. Det är väldigt lätt för att kräkas och sådana saker.
Mm.
2 sekunder senare så har jag 5 läkare med masker runt omkring sig som bara pratar högt och presenterar sig själva för någon, ja, jag tror att de spelade in av något slag. Och jag ligger där och bara får mer och mer och mer panik och bara känner hur jag bara skakar och skakar och skakar och skakar och kan inte lugna ner mig.
Mm.
Och jag har min man bredvid mig. Så jag säger till honom, jag bara, titta på mig, så, kom nära mig, ansikte mot ansikte, och bara titta på mig, bara titta på mig. Mm. För att jag är så, så rädd just nu.
Mm.
Jag hann liksom inte få någonting förklarat, allting gick så otroligt fort, för att barnet måste ut nu, helt plötsligt.
Ja.
Det var ingen snack om saken. Och jag försöker ju bara lugna mig och tänka att nu, jag har ingen makt längre, jag har ingen, det här, min kropp är inte min kropp just nu.
Nej.
Inte så kändes det.
Ja.
Och sen så var det ju också att ryggbedövningen funkade inte för mig riktigt som den skulle.
Oh my
så jag
gosh.
Kände första snittet som gjordes.
Du kände det som att nu blir jag uppsprättad, eller jag kände det som att det var obehagligt?
Nej, jag kände, för om man gör ett kejsarsnitt så känner man ju vad de gör.
Mm.
Men det gör inte ont.
Mm.
Det är lite den konstiga känslan. Du känner ju att du får en beröring.
Ja, just det.
Men det gör inte ont.
Mm.
Men det jag kände, det var ju att läkaren, först så kände jag att läkaren satte handen på min mage.
Mm.
För det andra så kände jag att jag fick ett skärsår.
Ja.
Och då skrek jag till.
Ja.
Och läkaren frågade, känner du det här?
Ja.
Jag sa ja, jag kände att du snittade mig nu.
Ja.
Men jag tror också att jag var i sån chock så att jag hade så mycket adrenalin i kroppen så att det kändes inte, så inte som att det var en otrolig smärta. Utan det var mer, gud, jag kände det där ska jag känna.
Nej.
Så jag fick ju mer bedövning på det. Och då slutade jag andas.
Mm.
Jag fick, när syrenivån gick ner, så jag fick sån här syrgas samtidigt. Och det värsta som jag kommer ihåg, det var nog att man kunde se upp i taket, så har de här operationsstora, stora lampor för att det ska bli ljus. Mellan dem så var det som metallplåtar. Så att det reflekterade ju ner.
Mm.
Och jag var hysterisk, säger, ta bort den. Jag vill inte se. Men det gick ju så fort. Allt skulle ju gå så otroligt fort.
Ja, och lamporna behöver de dessutom. Det är så, vad ska man göra?
Precis, vad ska man göra? Så det var, min enda räddning var ju bara titta på min man och säga till honom. Titta på mig och titta inte bort.
Mm.
Bara titta. In i ögonen. Ingen annan i rummet, bara du och jag. Jag fokuserar på det här. Nu händer det, liksom.
Mm.
Och för mig kändes det som att det var ett helt dygn. Fast det handlar om kanske max 20 minuter, om ens.
Det är ganska långt det också, tycker jag.
Ja, det är liksom allt som allt. Från att man kommer in i salen till att man blir snittad och får bebisen i famnen. Så är det ju, ja, det var ju det.
Men kära lilla du, vet du, jag sitter här, jag blir nästan lite gråtfärdig. Jag blir faktiskt det, för jag tycker det är så synd att det skulle behöva blivit så här för dig. Jag tycker verkligen det. Och jag vet att du har kommit vidare till en annat ställe och du har din ljuvliga, ljuvliga bebis.
Mm.
Helt fantastiskt.
Nu är det ju helt, ja.
Jag förstår, och nu, men när man lyssnar på det här så blir det verkligen så att man, jag tycker liksom, jag upplever det här som att men vilken otrolig otur. Och nu känner jag ju dig. De som lyssnar på det här som inte har träffat dig tycker säkert också det här. Åh, gud, vilken otur kanske de tänker. Och kanske tänker att vi stackars människa. Men jag tycker ju så mycket om dig. Jag har ju hållit i dig. Och jag känner,
jag ska faktiskt tillägga det också. Ja. Att som sagt, det gick väldigt, väldigt fort. Men när det väl var över så var det verkligen över.
Ja.
Jag tror att min största rädsla var just att jag hade den här fantastiska bilden av själva förlossningen som jag inte fick.
Nej, just det.
Och det var nog det som var det mest skräckslagna i det hela. Men när, alltså, när du får din lilla bebis, och det är verkligen så, du bara glömmer allt.
Du känner även för dig med allt, för det känns som att liksom, historien blir som att det är bara en sak efter en annan, så kommer nästa grej, så kommer nästa grej. Och det som nästan eskalerar, det gjorde ju verkligen det, tycker jag. Eskalerar allt elände. Och fram till de här taklampsplåtarna, liksom.
Och där känns det att jag alla kvinnor i framtiden.
Och där börjar jag fukta ihop liksom med ögonen. Och, så, och, sen så, och då kommer det här nu, säger du. Men du menar att även efter detta så, går, så är det som en annan sak efter man fått bebisen? Är det så?
Det mest fantastiska, måste jag säga, det var, de säger, nu kommer hon, nu kommer hon. Och jag bara, jag hör inget, jag hör inget. Vart är hon? Mm. Och så hör jag skriket.
Mm.
Och alla nästan i mun på henne säger, oj, hon var inte alls så liten.
Jaha.
Och jag bara känner lättnaden, bara,
jaha.
Ja, hon vägde 2,9 kilo.
Ja, men vilket duktig flicka. Ja.
Så det var inte alls som de hade sagt. Men jag tror att det lättade så otroligt. Hon är frisk, hon skriker. Och hon väger inte så lite som de sa.
Ja.
Det bara, allt släppte helt plötsligt. Det var så
skönt att höra.
Ja, helt fantastiskt faktiskt.
Ja.
Och sen all omvårdnad efter det är ju guld värt, tycker jag i alla fall. De var jättesnälla. Vi var ju där i 4 dagar efter det. Och det var ju...
Vart var du någonstans? Har vi sagt det eller har jag glömt bort?
Var jag?
Vad sa du?
Södra BB, Södra sjukhuset.
Ja, precis, just det.
Så det var verkligen, nu får det verkligen låta som att det var helt katastrofalt hänt, men jag blev berövad på min förlossning för att jag hade en helt annan bild på hur jag ville att det skulle se ut. Men det blev bara ena efter andra som jag inte ville ha det till.
Ja, men precis. Nej, men alltså, deras största brott innan dess var väl att bara erbjuda kall lunch, skulle jag vilja påstå.
Jag stöd mig fruktansvärt på den där lunchen.
Ja, men liksom, i övrigt så var ju, de gjorde de stegen som man gör. Sen var ju det verkligen inte speciellt bekvämt för dig, men de gjorde inget fel där. Alltså, det var ju som det var med det, liksom. Aha. Och så var det otur att det var så att du inte var redo för det barnet, helt enkelt. Och, men du, hur var det efteråt då, säger du? Kände du dig, då var det bra, tyckte du? Fick du prata med folk och sådär då?
Efteråt, jag fick ju lite högre dos då, eftersom jag kände själva snittet.
Ja.
Och efter det kände jag absolut ingenting.
Nej.
Så jag fick ju åka på uppvak. Och det här kommer jag så väl ihåg. Jag fick ju lämna min lilla bebis och min man för att åka på uppvak. Jag skulle få vara där i en timme. Mm. Men eftersom jag hade väldigt dålig syresättning så fick jag vara där i 3 timmar. Och jag var så stressad. Och bara, jag vill gå ner. Jag vill starta mitt nya liv med min bebis. Jag har bara fått träffa henne i 5 minuter. Mm. Bara, liksom, nu vill jag ner.
Ja.
Och så säger sköterskan, men vet du vad? Andas nu. Ta det lugnt. Du har varit med om en väldigt stor operation. Även om kejsarsnitt är en väldigt vanlig operation så är det ju... Det är en stor bukoperation du gör.
Precis.
Tänk på att du får ligga här nu. Och när du kommer ner i den där salen, då är du mamma för alltid.
Mm.
Men just den här lilla stunden, andas ut, tänk efter och känn bara hur ditt liv kommer ändras när du rullas ner till din bebis.
Mm.
Och jag bara känner, jag blir så harmonisk i kroppen på något sätt och känner att ja, nu börjar mitt nya liv.
Ja, men det var ju jättefint sagt av henne.
Verkligen, jag kommer aldrig glömma de orden, för jag tror det stärkte mig något enormt.
Mm.
Så fick jag då åka ner till min lilla bebis.
Ja.
Och ja, gud. Jag har en väldigt stor familj. Så det var ju massa människor som kom. Helt plötsligt.
Just det.
Så det var väldigt konstigt. Hon föddes ju 00:30 på natten.
Mm.
Och då fick ju vi den här jättekända frukosten. Med svenska flaggan.
Precis, som mackan som är tydligen den godaste man någonsin ätit och sådär.
Ja, precis. Och det var verkligen det. God ost och skinkmacka som helst, men det var det bästa jag någonsin ätit.
Oh gosh, ja. Alla.
Ja, och sen kom ju själva då amningsprocessen, för den sker ju ganska fort inpå när jag fick komma in, men det tar vi nästa gång.
Det tar vi nästa gång. Jag tycker det var en jättebra avslutning med skinkmackan där. Det var som dit vi skulle ta oss på det här samtalet. Och att vi fick ta med den här fina grejen som... sköterskan sa på uppvaket. Tyckte jag var jättefin avslutning på den här resan som du har berättat om, verkligen.
Ja.
Och sådär. Jag sattes igång jag med, men jag gick snabbt från ett steg till ett annat. Så min igångsättning tog inte till närmelsevis så lång tid som det. Så det är jag tacksam för jag har inte haft koll på hur det skulle kunna vara. Så det är verkligen. Men
Men då blev det bara direkt kejsarsnitt för dig?
Nej, jag hade, nu ska vi se här. Det började med, herregud, återigen, nu sitter jag här och undrar ifall jag kommer ihåg allting rätt. Alltså. Men det finns ju steg man gör. Och först tror jag det var en sån här ballong, liksom. Du vet, öppna med ballongstycket. Ah, liksom. Och den kan man få hålla ha ganska länge, men det funkade. Den där ramlade ut om man öppnas lite grann. Bara. Och sen var det någon gel och sen var det, och det var så att ibland gjorde de om varje steg 3 gånger, liksom. Mm-hmm. Men för mig så funkade det för första gången. Så jag fick egentligen komma vidare till nästa grej sådär. Och sen var det liksom dropp för att få igång verkarna. Och då gick de igång liksom. Så för mig var det inte så. Men däremot så tog det ju inte. Vattnet gick hemma och jag fick inga verkar. Så var det för mig.
Wow.
Och sen så satte de igång med då.
Men fick du verkar under igångsättningen?
Ja.
För det
nej,
jag också.
Inte förrän jag fick det där droppet. Jag fick ett dropp som satte igång verkan.
Jag har fått ett barn, men jag har aldrig någonsin känt en enda verk.
Ja, det är ju galet.
Hur konstigt är inte det? Det är jättelustigt för mig.
Jag körde verkarbete. Jag hade verkar. Jag hade liksom, jag var ju öppen 7 när de snittade mig. Så jag höll på där.
Då. Oj, oj, oj. Ja, det är ju dessan värre. Det är ju nästan bekvämmare att gå utan någonting.
För mig var det helt okej faktiskt. Men jag hade däremot inga latensverkar alls. För det hade jag inte. Utan jag gick direkt på 2 minuter emellan. Liksom. Ungefär. Det var lite uppfasning. Men latens var det definitivt inte. Mm. Så det var ganska så här. Men så, och de bestämde sig för att snitta mig 20:03 var det väl. Och 5 över så var han ute. Men jag sövdes. Det var så snabbt. Så jag har inte den upplevelsen att det var långt och länge och traumatiskt. Men det kan vi ta också en annan gång. Det kan vi snacka om en annan gång på någon annan. För nu har det gått 39 minuter.
Och du ser.
Ja, fort går det. Och jag tycker att det var jätte... Nu undrar jag om jag ekar så mycket som jag tror att jag gör. Men det är så för det var. Ibland är det så. Yes. Och jag tycker att det är intressant när du säger att man kan ju tycka att det här är en skräckfylld upplevelse. Det var en jobbig upplevelse för dig på något sätt. Och jag tycker att synd att du började komma så långt så du blev så rädd. Men då var det ju verkligen på slutet av det hemska och sen vände det. Och det är ju skönt jag också att få avsluta med det så alla får höra att det kan vara verkligen fruktansvärt jobbigt och sen så kan det bli bra.
Ja, precis.
Och det kan vara skönt att veta det.
Och det blir aldrig som man har tänkt sig.
Nej, det är väl den lärdomen vi ska verkligen försöka få hamra in i blivande mammor. Att det kommer inte att bli som... Det är väl, jag tror aldrig jag hört någon säga att det blev precis som jag trodde. Det har nog aldrig hänt faktiskt.
Det hade ju varit fantastiskt.
Ja, eller hur. Nej, men bra. Men då ska vi ta och avsluta. Och jag tackar dig jättemycket för detta. Att dela sina historier tycker jag är jätteviktigt. Och man vill höra dem. Man vill höra dem när man är i de här faserna. Och sådär. Jag tycker det är viktigt. Och sådär. Så att vi säger hej då till våra lyssnare som pustade ut efter allt detta.
Och ja, så, för att jag fick vara med.
Ja, det var fantastiskt roligt att vara med. Och så ska vi ta och lyssna på Regine en annan gång. Och då handlar det om amningen. För det har vi också en historia om, eller hur?
Ja, verkligen. Det har vi.
Men tack och hej för den här gången då.
Ja, tack så mycket. Hej då!
Hej då! Tycker du att det här var lite läskigt? Då skulle jag rekommendera dig faktiskt att gå in på magpodden.com om det är så att du hittar det här på iTunes. Och då finns det en extra liten ljudsnutt där, ett samtal som vi gjorde som ett efterord, jag och Regine. För vi kände att det blev kanske lite mycket det här och vi skulle vilja tänka vidare lite på det vi just har spelat in. Och sådär. Och så kan hon berätta lite grann hur det är nu och hur hon tänker på den här förlossningen så här i efterskott. Gör det så kommer du säkert att känna dig lite bättre efter det. Magpodden.com